Ja, hej på er. Det är rätt så många fast det är sommar. Det är väl kul. Ja, det är roligare än om det hade varit jättefå. Jag heter Karl Hannus. Någon eller några som har något att säga till om i den här församlingen har haft lite grumligt omdöme och frågar mig om jag vill predika någon gång i sommar. Jag hade likaledes grumliga omdömet och tacka ja. Men det var till slut på grumligt omdöme där. För sen har de som har inflytande också sagt att det är helt fritt tema. Så jag kan predika om precis vad som helst. Och så tänker man att det skulle det vara lättare att komma på något då. Så det är det inte riktigt. Men det är min allra första gång i hela mitt liv som jag predikar på en söndagsgudstjänst. Så då förstår ni att vi behöver be för den här predikan. Och det har ju Sita redan gjort, men det skadar väl inte med lite. Ni kan också behöva lite förbön. Tack Gud för möjligheten att samlas och fundera och resonera och tänka kring dig och ditt ord. Tack för att du har gett mig någon form av innehåll som jag tror att jag ska dela idag. Jag ber för det varenda en som lyssnar att du är med. Att det ska få landa rätt. Om det är någonting att ta till sig, att varenda en ska göra det. Välsigna varenda en som hör till den här församlingen som kanske inte kunde vara här idag. Var med och möta den personen. Amen. Jag tänkte att vi skulle ha en bibeltext. Det är inte så revolutionärt kanske när man ska predika. Och då ska jag ge Linus någon. Ah, titta vad snabb det var Linus. Jag kommer om en stund återkomma till denna texten. För jag tycker den har gett mig tröst. Men det handlar om Emmausvandrarna. Jag vet ju inte, ibland har vi olika versioner. Men jag läser här så får ni läsa där. Och så är det väl ungefär samma tänker jag. Det är från Lukas evangeliet 24 kapitlet 13 versen. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. Och jag kan säga samma dag, det är alltså den dagen 3 dagar efter Jesus har dött som kvinnan har varit vid graven och Petrus har varit vid graven, beskriver Lukas. De talade med varandra om allt som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut och den ene som heter Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar. De fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeten har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då föll han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och uttalade skrifterna för oss. Jaha, vad tänkte jag då att när jag hade helt fritt ämne att jag skulle prata om? Jag tänkte att jag kan ju predika till mig själv ju. Jag tänkte att jag har ändå funderat lite kring vissa saker som jag hade varit fint att sitta ner och liksom strukturera upp lite för mig själv och tänka. Och en liten sådär rubrik på mina funderingar är då radikal eller rimlig. Radikal eller rimlig. Och en bakgrund till det är väl flera saker. Men en sak är att jag funderar lite kring det här med, eller jag upplever att det ibland kan vara att det ena blir på bekostnad av det andra. Jag tänker till exempel om jag funderar på hur det är, blir när vi alla dör en gång, eller när vi, om Jesus kommer tillbaka dessförinnan, när vi får möta honom. Att jag tänker att den här beskrivningen som C.S. Lewis har i Narnia, att man faktiskt får möta Jesus, att man får chansen att säga ja eller nej till frälsningen där, att det är en ganska fin, kanske rimlig tanke. Min morfar var inte överlåten kristen. Han dog ung och innan min mamma blev frälst. Tänkte att ja, men det är väl rimligt kanske att tänka sig att han, mamma har berättat att han, hon upplevde att han aldrig liksom fick ta ställning till frälsningsevangeliet på något sätt. Det är klart han hörde talas om kristen tro i skolan. Det är en sån sak, jag vet inte, och ni vet inte heller exakt hur det kommer bli. Men då tänkte jag så här, ja, men det blir ju, kan ju bli lite på bekostnad av radikaliteten. Pascal och gänget ska ut idag. Och det är klart, jag kanske ska vara lättare att motivera om jag kände att Kristianstadbornas evighet vilar bland annat på mina axlar. Och så kan man resonera på flera olika sätt. Men det var en tanke jag hade. Kanske blir rimligheten blir på bekostnad av radikaliteten, eller radikaliteten blir på bekostnad av rimligheten. Jag tänkte också att vem älskar högst egentligen? Älskar jag Jesus högst? Jag tänker att jag älskar Jesus högre än pengar och bekvämlighet. Kanske till och med högre än bekräftelse, som jag kanske går igång på ibland. Men älskar jag Jesus högre än Sara och Judith och Nora och Isak? Om jag tar den frågan på allvar så är jag inte så säker. I praktiken så lägger jag ju tid och pengar och hjärta i familjen. Ska jag känna mig dålig som känner så, eller ska jag vara ärlig? Ja, men det är sådana här funderingar jag lite har gått och brottas med. Jag tänkte att det har jag väl chans att fundera vidare lite på när jag får chansen att predika. Är ni med hyfsat? Ja, det var Cliff med. Gött Cliff. Har du någon kommentar till det? Du vet inte vad jag ska. Nej, det är tummen upp. Det är uppmuntrande ju. Jag känner lite så här att jag har win-win. Om jag predikar hyfsat så kanske någon frågar till nästa sommar igen, mitt i sommaren, om jag vill predika. Gör jag det inte så bra så slipper jag ju. Och det har tagit ganska mycket tid att förbereda detta. Alltså. Så jag tänker, jag har inget att förlora. Vi kör. Ni ska få följa med mig kort på min resa då. Eller min trosresa fram till mina nu 43 år. Ni ser lite halvtrötta ut, och när någon pratar om sitt eget liv på radio, framförallt såna här sommartider, så brukar man sjunga, eller inte sjunga men lyssna på någon liten slinga melodi. Ska vi vakna till liv lite genom att nynna den? La 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 la. Ja, vi stannar där. Det blir det väldigt cringe, tycker vissa. Jag är uppvuxen i Missionskyrkan i Mariestad. Det var en fin gemenskap. Jag upplevde när jag blev lite äldre att jag saknade hos de äldre medlemmarna, eller äldre syskonen, det här att de tog tron på allvar. Det gjorde de säkert. Men om man säger att det var en varm gemenskap, så tyckte jag att det var ingen låga, det var ingen eld. Det fanns väl en värme, men jag saknade den här elden, den här radikaliteten. Så blev jag äldre, och när jag var 15 flyttade vi till Jönköping med familjen. Pappa började jobba på Svenska Alliansmissionen och var ekonomichef där. Jag var på vissa läger och jag gjorde en del andliga upplevelser både i Mariestad och Jönköping och på olika sammanhang. Jag började få en tro som fick kosta allt. En tro som jag tog på allvar. Och i det. Jag vill inte missa något av det andra. Så jag tänkte jag skulle ta allting utan till, men det är dumt om jag missar något och det blir helt fel. Nej, men jag skulle säga att jag blev, vad man skulle säga då, radikal. Kanske också i viss mån det mer problematiska, radikaliserad. Och hur tänkte då radikal Karl? Jag hade varit på mitt Bosarp eller Flahult var inte Bosarp eller Flahult, det var Kåfalla, en herrgård i utanför Lindesberg som fribaptisterna hade. En ung Mattias Martinsson. Jag tyckte att han var gammal då, men han var ung då. Fast det, ja, det har lite med perspektiv att göra. Han var lägerchef. Men en av de andra ledarna där på lägret berättade om sin bibelläsning. Så höll han upp sin bibel och sa han, när jag läser min bibel och hittar någonting jag inte förstår eller begriper, så sätter jag en liten klisterlapp, en liten postitlapp där. Och så berättar han att ju mer jag lär mig om Bibeln och ju mer jag läser och ju mer jag fördjupar sig i tron, ju mer begriper, så plockar jag bort de där postitlapparna en efter en. Och det tyckte jag, det där var ju, det var bra. Så vill jag, det vill jag köra efter också. Jag tänkte att jag, när jag skulle bli stor, eller så här, först ville jag bli fotbollsproffs och sen bli rockstjärna, sa jag. Men jag ville ju egentligen bli någon form av hårdrocks Ulf Ekman. Och jag tänkte att jag skulle bli så helgad och bra i tron och så att jag skulle liksom kunna ta micken och så skrek jag lite och andades och så ska alla bara falla i anden så där. Och ni är några som skrattar lite åt mig nu, men, och det är ju lite roligt, men det var så jag tänkte. Vi var ett gäng kristna hårdrockare i Jönköping som vi tyckte verkligen att vi var, eller några av oss tyckte att vi var verkligen fallskärmsjägare i liksom Guds armé. Vi var liksom de här som skulle in bland satanister och djävulsdyrkare och folk som gillar hårdrock och var liksom spetsen där på något sätt. Och några skulle säga, och kanske några här också skulle säga, att där pikar jag liksom i min trosresa. Min överlåtelse, min radikalitet, min tro och min målsättning och min överlåtelse var väl beundransvärd, men att det också ska innebära att jag pikar där i min tro. Och ni känner kanske inte igen den här beskrivningen, ni som känner mig härifrån. Ja, så jättemycket hårdrocks Ulf Ekman är han nog inte. Nu har ju Ulf Ekman gjort sin resa också, men någonting händer. Och vad är det som händer? Jag blir äldre, jag tar studenten, jag börjar köra budbil, lyssnar mycket på P1, blir intresserad av samhället, söker in och kommer in på juristlinjen, väljer att läsa i Lund och flyttar dit. Och någonstans där, utan att jag tänker på det och märker av det, så blir jag bättre på att lyssna på min medmänniska, både kristen och okristen. Blir bättre på att ta till mig i samtalet ett annat perspektiv. Det här samtalen om tron hade ju varit så otroligt viktiga för mig, så att det nästan knöt sig. Att det krampade liksom när man satt där och pratade och ville dela med sig av sin tron. Jag bottnade kanske mer, lyssnade, reflekterade. Så småningom började också, kanske att jag märkte det, nyansera saker och ting lite. Tänka att jag kanske inte vet allt. Jag kanske inte begriper allting. Och jag hade goda kristna förebilder och vänner som också lärde mig och fick mig förstå att det här med att diskutera och på något sätt ifrågasätta Gud och ifrågasätta sig själv och så, det tål Gud. Gud, han har funnits jämt. Han tål detta. Gud behöver inte skyddas från mig och mina funderingar, lika lite som jag behöver skyddas från allsmäktige Gud. Och jag insåg någonstans och började acceptera att ju mer jag lär mig, ju mer jag fördjupas i tron, ju mer jag lär mig om Bibel och så vidare, så blir det inte färre postitlappar i Bibeln. Det blir fler. Och så är det ju egentligen med all kunskap. Ju mer man begriper, ju mer förstår man att det finns så mycket man inte kan och förstå. Och jag insåg nog också att den Bibeln som jag hade läst och längtat efter hade jag gjort till en avgud. För jag hade tänkt att bara jag läser och förstår, blir tillräckligt klok och helgad, så kan jag greppa Gud. Jag kan stoppa in honom i en box och förstå hans djup, hans bredd, hans höjd. Och samma med den Gud jag på ett sätt sökte med ett ärligt hjärta. Men det kanske var en Gud som jag ville skulle vara lika svartvit i åsikter och bekräfta mina svartvita åsikter. Men den Gud som är Gud, han är inte svartvit, han är färg-tv. Han är färg-tv med nyanser och ett oändligt djup. Och i det, och i den här, de här funderingarna som jag tror att ni är fler som delar, så har jag funnit tröst i den här berättelsen om Emmausvandrarna. För de gör den resan, fast de gör den resan koncentrerat i någon form av raketfart. För de har gått med Jesus som lärjungar. De har suttit på kring lägerelder, sjungit sånger, gjort upplevelser, erfarenheter. De har haft en stark gemenskap. Och så händer det någonting. Hur Jesus, han tillfångatas. Han dör. Kompisgänget, den här varma, fina gemenskapen, splittras. Jag har inte tänkt på det och sitta så här att de skulle stanna kvar i Jerusalem. Men de här två Emmausvandrarna, det gör de ju inte riktigt. Nu vet inte jag. Emmaus är en mil utanför, står det i texten. Men de är besvikna. De lämnar Jerusalem. Teologin svajar. Kompisgänget svajar. Det här konkreta Jesus är tagen bort från dem. Och då är det till och med så att när han kommer där, riktiga Jesus kommer där och går bredvid dem, och de känner inte igen honom. De känner inte igen den Jesus de har suttit för bara kanske någon vecka sedan eller några veckor sedan kring lägerelden med och sjungit mysiga sånger. Och då är det några saker i den här texten som jag tror kan ha betydelse och har haft betydelse för mig och som kan ha betydelse för dig. För det första, Jesus säger inte: nu ta tag i er själva, bit ihop, nu ska ni låtsas som att jag fortfarande går med er som det var tidigare. Han ber dem titta framåt. Se framåt. Han säger inte heller: släng bort de här gamla texterna som ni har läst och inte förstår. Utan han sätter sig och förklarar och läser i skrifterna. Och tänker: jag lär dem att läsa på ett nytt sätt. Och en annan, kanske ännu viktigare sak. De här Emmausvandrarna, de är ärliga. De är ärliga mot sig själva. De är ärliga mot varandra. Och jag tänker att de är ärliga mot Gud, även om Jesus är lite undercover boss här som de inte känner igen. Men de är ärliga, de låtsas inte att det är på något annat sätt än vad det är. Och hur sammanfattar man då detta? Jag tänkte nog när jag... För jag började ändå sätta rubriken radikal eller rimlig. Och så tänkte jag att jag kanske kommer fram till att jag ska säga till er att ja, men det ska vara radikal och rimlig. Eller kanske jag har fått någon förslag att man skulle säga radikalt rimlig eller rimligt radikal. Men jag tycker nog att det förminskar lite min upplevelse av att det ändå är en skala. Att det ändå drar åt olika håll. Och då tänkte jag, hur gör man då? Och så är man lite juristskadad. Så tänker man få titta på vad radikal betyder. Och det kanske någon vet, radikal kommer från latinska ordet radix. Och det kanske någon vet, kanske Rickard, men han är inte riktigt beredd på de här termerna. Radix, radikal, det betyder rot. Och tänkte jag, det där är ju jättebra ju. Det är ju riktigt bra. Som en bild till mig, men också för den här predikan. Att vara radikal kan också betyda att slå rot. Och vad är det fina med rotsystemet? Det går säkert, och det kan säkert Rika prata länge om. Men min väldigt ovetenskapliga analys är att rötterna, de syns inte. Det är mellan mig och Gud. Om jag står här och sjunger låsång och sträcker händerna eller inte, då kan det uttrycka olika saker. Och det är jättebra. Men det syns. Det är en manifestation utåt och så här. Men att vara radikal innebär också att söka sig neråt. På ett sätt som är mellan mig och Gud. Och jag tänker att vara en radikal gemenskap, det är att stå tillsammans. Och stå bredvid den som inte ser ut som jag gör. Kanske inte tycker som jag gör. Kanske är skitjobbig, eller så tycker han eller hon att jag är skitjobbig och inte värdig att stå där. Men om vi står där tillsammans och jag vet att du söker också neråt efter källan utan att låtsas på ett ärligt sätt, så tror jag att det är vad det kan tala om. Och då blir ju svaret det lite kryptiska på frågan, radikal eller rimlig. Ja. Karl, ja. Rimlig, ja. På olika sätt. Men det finns de här slitningarna. Men vi söker neråt och vi söker djupet. Gud, tack för att du är större än vad vi kan förstå. Det betyder inte att vi inte vill lära oss mer av dig eller vill lära känna dig mer eller på ett djupare sätt. Men tack för att vi kan vara radikala genom att söka oss neråt. Och jag ber att den som har lyssnat på detta kan ta med sig någonting av detta.